Jag skulle bli ytterst förvånad om du inte kan köpa dina insekter i en butik nära dig inom ett år.
Insekter som alternativ proteinkälla? Är det på väg att slå igenom nu? I plånboken också om sparande till barn. Hur mycket ska man sätta av varje månad och hur blir det rättvist mellan syskonen? Jag heter Anna Oskarius. Välkomna att lyssna på den här reprissändningen av plånboken där vi valt ut några av vårens reportage och gäster. För den som vill äta mindre kött finns det redan idag mängder av vegetariska köttsubstitut som till exempel tofu, korn och vegofärs. Och det har pratats länge om att insekter och även odlat kött kan bli klimatvänliga alternativ till det traditionella köttet. Men när får vi egentligen se de här produkterna i matbutiken? Vår reporter Anna Berg begav sig till Orsa i Dalarna där Nils Österström odlar insekter som blir mat.
Det här är ljudet av en sisådär 10 000 små skalbaggar. Den som har haft otur någon gång kan säkert se den lilla insekten framför sig. Stor som en pekfingernagel, svart som natten och med små rödbruna antenner längst fram. Det är mjölbaggar som är fullfärd med att föröka sig.
Varje hona lägger mellan 100 och 400 ägg. Och det de lever på det är vetekli. Det skulle de kunna leva på och rester från ett knäckebrödsbageri. That's it.
Nils vill att insekter, hans mjölmaskar, ska bli ett lika självklart val som kött, soja, bönor eller andra proteiner när vi väljer vad vi ska lägga på tallriken. Just nu har han tre fuktiga rum med backar från golv till tak innehållandes baggar som lägger ägg, larver och fullt av utvecklade mjölmaskar.
Varje låda innehåller ungefär 10 000 mjölmaskar.
Ja.
Så att vi producerar så mycket vi kan. Och i och med att man kan odla, som du ser, på höjden. Det är, alltså det är 12 per pall och 2 pallar på höjden. Så att gör att du kan göra det här väldigt resurseffektivt och yteffektivt.
Det var för 8 år sedan Nils startade företaget tillsammans med sin vän Åsa Martén. Och trots att det då inte var tillåtet att sälja insekter som livsmedel var han entusiastisk.
Jag såg nog framför mig en ny källa utav mat. Och att jag såg framför mig en stor potential och en stor miljönytta. Sen så såg jag nog inte framför mig de hinder vi haft på vägen och jag var nog ganska naiv.
För det har varit något av en djungel av politik och byråkrati både i EU och i Sverige, berättar Nils. Och i väntan på ett godkännande började han sälja sitt maskmjöl till utlandet.
Här inne då, så ska vi gå in och kika. Nu får vi inte gå in hela vägen. Och här är våra färdiga larver och även fast de är helt stilla så lever de här.
Efter många vändor blev en del insekter godkända som livsmedel i Sverige år 2020. I samband med det fick den här maskfarmen stor uppmärksamhet och det smaskades i både radio och tv. Men nu, några år senare, finns det fortfarande inga larver på svenska butikshyllor. Men Nils Österström ser ljust på framtiden. Han säger att det händer nu. Utan att gå in på vilka berättar han att han har kontakt med flera livsmedelstillverkare och återförsäljare. Efterfrågan på hans maskmjöl ökar för varje år, säger han.
Det är väl det som man inte riktigt förstår om man inte är i det. Att det är efterfrågan, det är inte om eller kanske, utan det är här nu. Problemet för insektsindustrin är att producera tillräckligt mycket med larver.
Men du säger så här, de är här och nu. Men ja. Jag som konsument, i vilket läge kommer jag kontakt med dina maskar?
I olika former av produkter och det kommer. Jag ska visa också hur vi har automatiserat produktionen vidare.
Mm. Men hur lång tid tar det då? Hur länge hänger de här och käkar innan det?
Det går ganska fort.
En mjölmask är fullutvecklad från ägg till skörd på 9 veckor. Nils larver lever på vetekli och rester från knäckebrödstillverkning. Genom att utöka insektsproduktionen och ändra kosten till en mer insektsbaserad kan det hjälpa till att bidra till bland annat det globala målet att minska hungern i världen, visar studier från Sveriges lantbruksuniversitet. Men allt det här bygger ju på att vi i Sverige ska vilja lägga insekter på våra tallrikar. Och där är vi svårflörtade.
De säger att det här är framtidens mat, att vi måste börja äta mer insekter i maten för att det räcker inte annat.
Då får vi bunkra kryddor då.
Du är inte så sugen på det där.
Nej, tack, det är jag inte.
Det ser ut som mask.
Ja.
Ja, men jag hoppas att jag kanske inte behöver äta det där.
Du står över?
Jag står över det där.
Historiskt sett har vi inte ens tagit till insekter under kristider. Vi äter hellre bark än larver. Men Nils är övertygad om att inställningen hos oss konsumenter håller på att ändras. Han lyfter fram en egen studie som visar att en fjärdedel av de tillfrågade är beredda att äta insekter. Men då handlar det inte om att vi ska koka soppa på en fluga eller två, utan snarare använda till exempel mjölmasken som ingrediens i andra produkter.
Pasta, bröd är ju otroligt liksom en bra applikation. Vi har korv, färs. Sen så innehåller mjölmask antifrisprotein, så kanske din mjukglass i framtiden och sådär. Så att det finns... Vi är lite så här på 1700-talet med potatisen med insekter, liksom att det är en liksom undersökande fas.
Än finns det som sagt vare sig pasta, bröd eller några andra livsmedel som innehåller insekter i svensk dagligvaruhandel. När vi på Plånboken ställer frågan till ICA och Coop svarar de att de varken ser någon större efterfrågan eller något större utbud av varor att tillgå just nu och därför inte planerar någon lansering av sådana produkter. Axfood har inte heller några planer på att sälja insekter i sina butiker men berättar att man tidigare sålt det de kallade cirkulär grön lax som föddes upp på foder tillverkat av insekter som i sin tur levt på matavfall.
Där är en pralin, varsågod.
Om du gillar lakrits. Jag testar.
På Nils skrivbord däremot finns de. Han bjuder på lakritspraliner som innehåller maskmjöl.
Smakar bra.
Och där står också en skål med rostade mjölmaskar. Den som vill åt den här typen av protein får vända sig till internet. Frågar man Nils Österström är det ingen tvekan om att den som vill kommer kunna ersätta köttet, bönorna eller tofun med insekter inom det närmaste året. Men det har han å andra sidan trott länge. Han själv har en hel fabrik av insekter att tillgå. Och visst händer det att han tar med sig en påse hem till middag då och då.
Alltså bara lite frästa med vitlök. Mättnadskänslan är väldigt behaglig. Det är mer som att käka fisk än att käka kött. Samtidigt som det är samma proteinkvalitet som nötkött. Ja, man blir skönt mätt. Jag har provat någon gång faktiskt att käka mig mätt. Bara för att säga, ja, men hur mår man? Man mår väldigt bra. Och det är också det att det innehåller kostfiber. Kitinet då, som är skalet, är nyttigt för tarmfloran. Och liksom, det är en kostfiber. Så det är ganska unikt att det finns något animaliskt som innehåller kostfibrer.
Det sa Nils Österström och reporter här var Anna Berg. Och i studion nu finns Thomas Lennefors, professor i industriell teknik vid Uppsala universitet. Välkommen hit.
Tack.
Du har i din forskning då studerat entreprenörer som försökt utveckla företag som är kopplade till insekter som mat och djurfoder. Och som vi hörde här i reportaget så tror Nils Österström att insekter skulle kunna ersätta köttet, bönorna och tofin till exempel redan det närmaste året. Vad tror du om det?
Det låter väl lite överdrivet att det skulle ersätta allt det här inom en väldigt kort framtid. Och jag tror heller inte att det ska ersätta bönor och tofu. och sådär. Men som ett alternativ, vi vet ju att vi står inför stora utmaningar. Det är en högre och högre köttkonsumtion i världen. Det tar väldigt mycket resurser i bruk, land, och det är lidande för djuren och så vidare. Och då söker ju världen efter alternativ. Och ett väldigt tydligt alternativ är ju de här vegetariska köttsubstituten och liknande. Men insekterna kan också vara en slags ersättning till kött där. För de har en del ganska positiva karaktäristiker som till exempel att de kan produceras mer resurseffektivt. De kan äta saker som vi människor inte kan äta. Så Nils pratade ju i det här reportaget om att de livnär sig på produkter som då annars inte kan användas. Så att de kan produceras på ett mer resurseffektivt sätt och på det sättet liksom tillgodose en viss del av det proteinbehov vi har. Men jag tror inte att det kommer ta över allt.
För vi har ju som sagt redan de här vegetariska köttsubstituten. Mm. Varför skulle vi vilja börja äta insekter?
Ja, exakt. Så frågan är ju, den stora knäckfrågan är ju liksom hur det går för det vegetariska och hur troligt det är att vi alla kommer att gå mer och mer över mot det vegetariska. Och jag tror att där är det ju, finns det lite spridda skurar. Det finns en allmän konsensus om att det är bra att äta mer vegetariskt, men samtidigt sitter ju en del ryggradsreflexer som i och för sig inte talar för insekter, men ändå mot att gå över till en hel vegetarisk kost. Och då har man ju sett då att insekter skulle kunna ha en roll att spela i och med att de har liksom liknande proteininnehåll, de har högre proteininnehåll än vegetabiliska produkter. De har vissa näringsämnen som återfinns i kött men inte i vegetariska produkter, och därmed kunna spela. Så det är egentligen som en sån resurseffektivitetsfråga, men hela tiden det som insinueras på i det här reportaget och det som jag tror att jag ser i din blick här också är ju det här med kommer vi välja att äta de här produkterna? Jag menar, vi har ju lärt oss äta nya saker tidigare. Vissa brukar ju dra paralleller mellan sushi som var lite så... som när jag var liten så var det många som tyckte att det inte var så trevlig maträtt, men nu har blivit allmänt uppskattad. Så det kan ju komma liksom uppifrån det här med att vi har inte ens ätit insekter i kristider. Det kan också komma från andra hållet, att det är stjärnkockar som börjar liksom lyfta fram insekter i sin matlagning. Det kan bli lite coolt att äta insekter och så vidare.
Du har själv provat på att äta insekter, just en form av snacks, eller hur? Hur var det? Vad tyckte du?
Ja, exakt. Alltså, det var rätt spännande. Jag var i Mexiko i delstaten Oaxaca, och där finns det då rostade gräshoppor som man äter, som då friteras och äts med chili och lime och liknande. Jag tyckte det var väldigt gott. Jag tyckte att det här var för 20 år sedan, så då var jag lite mindre konservativ än vad jag är nu då. Men jag har tittat på bilder på de här chapulines då, och tycker att de ser ganska aptitliga ut. Och vissa livsmedel som vi äter just nu, och det är ju många som säger det också, typ skaldjur och så, kanske enligt alla inte ser jättetrevliga ut som livsmedel, men ändå så uppskattas de ju väldigt mycket. Så att det är ju inte helt omöjligt att en chapuline skulle kunna komma in på vissa mainstream liksom mex-kedjor i framtiden, vem vet.
Än så länge så är det ju inget billigt alternativ, inte idag i alla fall då. När vi tittar på nätet så kan vi se att maskmjöl, som Nils Österström här talar så varmt om, kostar över 1 000 kronor kilot. Mm. Så inte heller priset borde kunna locka konsumenter.
Nej, precis. Nu är det ju mer som en produkt som kommer ovanifrån, så att säga. Att liksom vi ska då vilja äta det här mer än vi äter andra råvaror. Men sen är det ju också så att det finns skalekonomi, alltså det vill säga att det finns liksom möjlighet att få ner kostnaden om vi ökar, om det blir mer storskalig produktion. Så jag tror inte att priset just nu är representativt för priset som det kommer vara i framtiden.
Ett annat proteinalternativ är odlat kött, eller labbkött som det också kallas. Mm. Och det är på stark frammarsch utomlands. Mm. Kan det här bli ett alternativ i Sverige också?
Jag tror att det kan bli ett alternativ. Det som man har i det här labbodlade köttet, det är just att vi inte behöver förändra våra matvanor. Så är det nu så att alla tycker om kött och kommer att fortsätta äta kött, så är ju då argumenten från den här odlat köttindustrin att vi kan ersätta kött som då framväcks med jättemycket landanvändning och lidande med kött som framställs i ett labb där det inte är alls samma nivåer av lidande, för det odlas ju liksom i en artificiell miljö. Så att jag tror omställningen till labbodlat kött, den tror jag är lättare än till insekter. Och det har även vissa studier visat att det är flera som är intresserade av att testa på det här labbodlade köttet. Och i olika smakprov och liknande så verkar det som att de har kommit ganska nära så här, typ, ja men det här är ju typ kyckling, fast det är någonting som ännu inte riktigt är där då.
Och hur framställs det här odlade köttet då?
Man tar då celler från ett djur och så kan man skapa en biobank med den typen av celler. Och sen gör man så att de här cellerna multiplicerar sig själva eller reproducerar sig själva i ett tillväxtmedium, alltså någon form av lösning som man har i en bioreaktor. Och så blir det då bara mer och mer sådana celler. Och ofta vill man att det ska finnas en viss struktur och textur kring köttprodukterna. Och då måste man liksom lägga till olika saker, liksom ätbara scaffoldings eller någon form av stödstrukturer så att det här köttet ska bli precis det som man vill ha som konsument. Då.
Men det här köttet, det kostar också en hel del pengar än så länge. Den första labbkötshamburgaren som såldes i USA gick loss på en hel förmögenhet, eller hur?
Ja, det var, jag tror jag läste att den kostade $300,000, vilket är då aningen för mycket för en sån lördagshamburgare. Men nu finns det ju produkter på marknaden i Israel och i USA och i Singapore som ändå verkar vara relativt konkurrenskraftigt prissatta. Så att det måste ha liksom blivit de måste ha gjort effektivitetsvinster i produktionen liksom, och fått ner priserna. Men det är klart, det är inte konkurrenskraftigt just nu, men det är ju vi tidiga faser av utvecklingen.
Så det kan tänkas bli billigare framåt då. Ja. Men hur hälsosamt är det här labbköttet?
Precis, alltså just med labbkött så är det finns inte näringsstudier på det, så det är väldigt svårt att veta. Men det är ju inget som pekar på att det skulle vara mindre skadligt än att äta. Alltså nu finns det ju näringsrekommendationer mot att äta vissa typer av kött. Så att om man då odlar fram den typen av kött i labbmiljö, så ser jag i alla fall inte att det skulle kunna vara mer hälsosamt, utan det är nog en ganska likvärdig produkt. Men processen att komma till den är då det här att vi kan göra det mer resurseffektivt, mindre landanvändning och ändå ha kvar den här idén om att vi ska äta väldigt mycket kött. Och den bör man ju också verkligen problematisera. För en tanke som jag har kring labbköttet är ju att den tillåter oss att leva ganska mycket i våra uppdämda hjulspår och liksom, ja, vi äter kött ända tills det här labbköttet finns och så hoppas vi att det kommer att bli av. Och blir det inte av, ja, men då har vi inte gjort någonting i att förändra våra konsumtionsmönster till att äta då mer vegetariskt till exempel.
Hur länge tror du att det dröjer då innan vi får se det här labbköttet i svenska matbutiker?
Ja, precis. Det är väldigt svårt att svara på. Men det jag vet är att det finns ju, det har ju blivit godkänt i olika länder. Det finns pågående utvärderingar i Europa, alltså i Storbritannien och i Schweiz. Än så länge, vad jag vet i alla fall, så har det inte skickats någon sån ansökan i EU. Men vissa säger att det skulle kunna vara inom 5 år, men det kanske är, man vet ju aldrig vad som händer, men 5-10 år skulle inte vara totalt omöjligt.
Vi får se helt enkelt. Tack Thomas Lennefors, professor i industriell teknik vid Uppsala universitet. Är du sugen på att få se och känna på världens största mynt som väger nästan 20 kilo? Eller kanske kolla in den största silverskatten som hittats i Sverige med över 18 000 silvermynt? Om du befinner dig i Stockholm i sommar så kan vi tipsa om att Ekonomiska museet har slagit upp portarna igen. Cecilia von Heine, du är museichef. Välkommen till Plånboken.
Tack så mycket.
Nu visar ni upp cirka 3000 föremål på en av de här utställningarna då. Och många är unika, som den här stora silverskatten till exempel, som kallas Loeskatten, och den hittades gömd i en källare i Gamla stan på 30-talet. Berätta.
Ja, det var några som grävde i en källare där på Lilla Nygatan, och då hittade de den här skatten med olika typer av silverpjäser och 18 000 mynt. Det står på en del av de här föremålen att det tillhörde familjen Loe som bodde i det här huset på 1700-talet.
Som var en förmögen handelsfamilj, eller hur?
Det stämmer, ja. Precis.
Och på museet finns även världens största mynt att titta på, och de första moderna banksedlarna. Ja. Berätta, vad är det,
ja,
man får se?
Stämmer. Ja, men det här är ju något som är väldigt speciellt för Sverige. Plåtmynt kallas det för, och de allra största väger 20 kilo. Och de är från 1600-talet, de här allra största, och då var ju Sverige ledande i världen på kopparproduktion. Så då tillverkar man de här stora plåtmynten, och sen så skeppades de ut i världen så att man exporterade de här plåtmynten och koppan runt hela världen.
Om man får till och med chans att känna lite på de här, för de väger nästan 20 kilo.
En kopia i alla fall.
En kopia i alla fall. Ja. Men det riktiga finns det i monter också.
Ja, det gör det. Absolut.
Mm. Ja. Och vad är det för kunskaper eller tankar som ni vill att besökarna ska få med sig efter ett besök hos er?
Men att reflektera också över sin egen del i ekonomin finns det delar som handlar om. Men också lite så aha-upplevelse. Jaha, var det så det fungerade? Och jag hoppas att man kommer dit och att man just upplever tillsammans, vuxna barn eller mellan kompisar eller så här, och få nya tankar, få nya perspektiv på vad ekonomi och pengar är. Och också sin egen roll i förhållande till ekonomi.
Tack så mycket för att du var med här i Plånboken idag. Det kan vara avgörande för unga att få en kontantinsats från sina föräldrar för att lyckas ta sig in på bostadsmarknaden. Och det får nog många föräldrar att tänka att man nog borde försöka spara till sina barn om man har möjlighet. Och det ska vi prata om nu med vår nästa gäst, Americo Fernandez, privatekonom på SEB. Välkommen hit.
Tack så mycket, Anna.
Ja, man ska ju spara till pensionen, och så ska man spara till en buffert för oväntade kostnader, och så ska man gärna spara till sina barn också. Det är mycket man ska ha råd med i dessa tider med höga levnadskostnader. Hur ska man tänka och prioritera här egentligen?
Gud, jag kände när jag hörde din inledning att ja, det är verkligen mycket att hålla koll på som sparare eller som hushåll överhuvudtaget. Och jag tycker att det finns barnsparande är absolut någonting som vi alla egentligen pratar mer och mer om, och viktigare, och allt fler som gör det. Men det är långt ifrån ett måste, skulle jag börja med att säga. Ibland kan jag känna att okej, det blir nästan en hype och en stress kring att man måste spara till sina barn, men det är långt ifrån det som är tanken där. Barnbidraget som kanske många väljer att sätta som ett barnsparande är egentligen inte till för ett sparande, utan man vet att det är förknippat med fler utgifter när man har barn, och då ska man använda det för att köpa all form av blöjor, ersättning och så vidare. Jag är själv småbarnsföräldern i det där inledande fasen, så jag vet exakt hur mycket pengar som försvinner där.
Ja, det blir en viss hets i samhället kring, ja, kring allt det här sparandet.
Det blir det. Men det absolut viktigaste sparet man ska prioritera när man ska försöka reda ut vilka som är de viktigaste, då får man väl börja med det här kortsiktiga sparandet som verkligen har behövts under de här senaste åren. Vi pratar lite om utvecklingen de här senaste åren, och hög inflation gröper ur köpkraften, vi får mindre för våra pengar, lönerna. Och räntorna har blivit mycket dyrare, liksom bolånen har blivit mycket dyrare. Allt det här har ju dränerat hushållens ekonomi, vilket har gjort att bufferten har spelat en extremt viktig roll. Viktigare än tidigare. Så det skulle jag säga kommer på absolut första plats.
Det är på första plats. Men om man då ändå har råd att spara till barnen, hur mycket behöver man sätta av varje månad om man vill att de ska ha råd att köpa sig ett första litet boende den dagen de flyttar hemifrån?
Om det är liksom kontantinsatser man är ute efter, då tänker många kanske direkt att okej, oj, då måste det bli väldigt stort sparbelopp. Men det behöver absolut inte vara fallet i det här fallet. Det viktiga är att tänka att man att det finns en risk att inte ta risk med pengarna. Det vill säga, vi ser en tendens att många väljer ganska försiktiga placeringar, så här mycket sparkonto med så här lång sparhorisont, och då måste du egentligen spara mycket mer än vad du hade behövt om du skulle placera på pengarna på börsen. Oftast brukar vi prata att det kanske räcker med runt 700 kronor i ett månatligt barnavsparande placerat på börsen. Då får man tänka liksom låga avgifter, hög global aktierisk är väl tanken, och det förväntas då ge en viss avkastning, och så skulle man kunna köpa en kontant, få en kontantinsats på säg mellan 150 och 200 000 den dagen du fyller 18 år, och då kan du köpa en lägenhet på mellan 1,5 och 2 miljoner kronor som en första liksom, bostad.
Och det kommer man en bra bit på i många städer i Sverige, dock kanske inte här i Stockholm, eller i alla fall inte om man ska bo i innerstan.
Nej, man får väl kanske sikta in sig lite mer på studentstäder, och sen kan ju det här vara ett, liksom ett steg på den vägen. Du behöver ju inte finansiera hela kontantinsatsen, kanske man kan försöka bidra lite mer själv också med ett eget sparande. Man säger kanske till barnen att okej, men vi försöker spara till dig, men du får också liksom, delta i den här lilla spartävlingen fram till 18-årsdag om du vill ha en egen bostad.
Ja, precis. Barnet kan ju få jobba lite själv också och få ihop de där pengarna. Sen sparar ju inte alla till en kontantinsats, det ska vi också prata om. Men hur mycket sparar ungefär gemene man då till barnen varje månad av de som sparar?
Ja, men där görs det ju lite olika undersökningar, och det är väldigt svårt att veta, för vi har ingen, inte idag i Sverige, en exakt ett sparprodukt som heter barnsparande. Så vissa sätter pengarna på ett sparkonto, vissa öppnar ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring och placerar pengarna där. Så det är svårt att veta, och därför måste man ju då göra de här kvalitativa undersökningarna där man tar hjälp av undersökningsföretag. Vi tog hjälp av Demoskop för ett år sedan och ställde frågan till allmänheten, och då kom det fram till att ungefär 700 kronor sparar man i snitt till sina barn.
Så den summan kan man ju hålla sig till då om man vill göra som alla andra, om man nu har möjlighet och vill spara till barnen. Sen vill man ju gärna att de där pengarna ska gå till något bra, som till exempel kontantinsats, eller så kanske ett körkort eller utbildning eller liknande som man sparar till. Kan man villkora det på något sätt, och hur gör man det?
Absolut. Det där är någonting som diskuteras flitigt runt småbarnsföräldrars middagsbord, ska jag säga, mellan vänner och så vidare. Och det går ju att göra lite på olika sätt. Oftast är det frågan, ska jag spara i barnets namn eller eget namn? Det är liksom den stora frågan som alla ställer sig. Om du öppnar ett konto eller ett investeringssparkonto i barnets namn, så innebär det att det är barnet som äger pengarna från dag ett. Och då kan du egentligen inte styra annat än att bestämma att okej, nu vill jag upphöra sparandet, eller jag vill minska beloppet eller höja beloppet. Men du kan inte peka med hela handen och säga att de här pengarna ska användas till det här ändamålet. Då får man lita på den här 18-åriga investeringen som är uppfostrad, och att de pengarna används till rätt syfte. I det andra hänseendet, om man väljer att spara i eget namn, då är det du själv som styr och säger till den 18-årsdagen eller 20-årsdagen för den delen. Alla behöver ju inte spara till när man fyller 18. Då bestämmer du själv vad de pengarna ska användas till.
Så lite olika för- och nackdelar med de där två olika formerna. Och om man sparar på börsen då, så går det ju som bekant upp och ner. Så hur ska man kunna garantera att det blir rättvist mellan syskonen?
Alltså jag tror att för det första tror jag att det är helt omöjligt att garantera att det blir rättvist. För att så fort du är på börsen så nämner du att det kan både gå upp och ner, och då blir timingfrågan väldigt viktig. Det vill säga, om jag började spara nu och 18 år framåt, då kanske vi har en jättepositiv utveckling, men sen 5 år så får jag nästa barn, och då kanske inte lika samma bra timing när det kommer till det. Jag skulle rekommendera då snarare att bestämma sig att okej, efter ungefär 12-15 år där, så får man väl göra liksom en koll, och sen är vi nöjda med det här beloppet. Är det här ett belopp som vi också kan spara ihop till vårt barn nummer 2? Och så stannar man där, och så blir liksom allt extra som ett extra sparande som man skulle kunna liksom jämna ut mellan barnen för att få någon form av rättvisa.
Och du har ju varit inne på det där tidigare, hur man ska tänka kring risk då, kring börsen och kring sparkonton. Ja, vad kan man hålla sig till där egentligen?
Ja, alltså här ser vi också i de här undersökningarna att det är lite för vanligt och lite för många som väljer att placera pengarna på ett sparkonto. Man tänker, men jag vill inte att pengarna ska gå förlorade. Vilket är ett rimligt resonemang. Men med den tidshorisonten så riskerar man att liksom, du behöver spara ännu mer för att få ihop den här kontantinsatsen. Så då skulle jag säga att försök att placera så mycket som möjligt på börsen, och snarare ett par år innan, säg 2-3 år till och med, innan du vet att pengarna kommer behövas till en kontantinsats eller en resa eller körkort för den delen. då kan du börja flytta ut lite eller kanske inte fylla på den där säcken lika mycket och placera mer på konto, något som är lite mer stabilt.
Och det där ska man göra successivt på något sätt, eller hur?
Ja, exakt. Många tänker så här, ja, men nu har jag en stor klumpsumma här som jag vill antingen ta ut eller egentligen placera på börsen, och det ska man ju vara väldigt försiktig med, för då är man helt beroende på tajmingen, och jag som ekonom vet att vi ekonomer har egentligen väldigt liten koll på det här med tajmingfrågan, så gör det successivt.
Tack så mycket, Americo Fernandez, privatekonom, SCB. Det var allt för den här gången. Vi är tillbaka i eten om en vecka, då med ännu ett reprisprogram. Jag heter Anna Oskarius, tekniker var Daniel Högberg och producent var Anna Berg. Vi hörs om en vecka.
Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.